Vad roligt att se alla här. Fantastiskt. Jag har den stora glädje att få presentera Per-Arne Dahl. Och jag ska ge först en liten kort beskrivning av vad vi kommer att göra. Per-Arne har kommit på två böcker precis på svenska. Dels en bok som heter Något att hoppas på när det värsta har hänt. Och som mycket egentligen är skriven utifrån händelserna eller i efter händelserna i Oslo och på Utöya. Den första delen av den här kvällen kommer att handla mycket om det, om sorg och bearbetning ur lite olika perspektiv. Så efter en liten paus med lite mingel och så där ute, så kommer vi att försöka ta lite av de insikterna och så backa in dem i det pågående livet. Så utifrån tanken, måste livet verkligen gå sönder för att man ska förstå vad det handlar om? Vad gör vi av sådana insikter innan det värsta har dragit igenom våra liv? Det handlar mer om livskvalitet kanske. Nu kan du stå alldeles lugnt här. Jag kan bara andas ut. Då ska jag presentera dig. Per-Arne är präst i Trefaldighetskyrkan i Oslo. Han är präst i Stortinget på deltid i regeringen. Och han har arbetat i många år vid Modumbad, vid nervsanatoriet på Modumbad. Bland annat med, som ledare för deras själasorg eller själavårdsinstitut. Men också på deras samlivscenter som arbetar med parrelationer. Han har skrivit kröniker i, jag brukar skryta med att jag har skrivit kröniker i Göteborgsposten i 14 år. Det är en stilla susning. För Arne Dahl har skrivit i Aftonposten i 25 år. Och numera skriver han i Vårt Land, i norska Vårt Land. Han är gift med Anne och de har 5 barn. Och de är i stort sett alla tänkbara åldrar faktiskt. Det är spritt. När Per-Arne och jag ringde varann häromdagen och sa hej inför det här samtalet, så var Per-Arne väldigt entusiastisk. Därför att han berättade att han precis hade kommit ifrån skidbacken, hoppbacken i Vikersund, där det den här tiden på året är VM i skidflygning, som är den längsta sortens backhoppning. Var oerhört entusiastisk över det. Jag hade varit i backen i dagarna 3, och det där fick mig att direkt komma tillbaka till vårt första möte. Och det här är 1998 när vi träffas första gången. Jag har precis läst Per-Arnes bok som heter Den stora kärligheten. Kom på svenska sen, Den stora kärleken. En fantastiskt vacker bok, sparsmakad, om kärlek. Och jag ringer honom och frågar om jag kan få komma och föra några timmars samtal med en så klok människa om kärlek. Och det fick jag. Jag tar tåget till Oslo och sen tar jag tåget till Vikersund. Och jag lovar er, detta är världens långsammaste tåg. Alltså det går så sakta som man till slut tänker, nu stannar det för gott vid det här mjölkbordet. Och så hade jag tänkt mig att en dag tillsammans med själasörjaren Per-Arne Dahl, det skulle bli nästan tysta timmar i nästan tomma rum, med väldigt sparsamma samtal om ömtåliga ting. Och så mötte han mig vid tåget. Och han kom i sin folkvagnsbuss. Och det första han sa, det var: du, det pågår precis backhoppning här. VM i backhoppning. Har du något emot att vi tar ett par timmar av vår tid? Att vi åker till backen och tittar på backhoppning? Du får låna kläder av mig. Och det han inte visste var att jag är fullständigt ointresserad av backhoppning. Men jag är artig och trevlig, så jag sa, det gör jag hemskt gärna. Det låter underbart. Och så följer en dag jag aldrig ska glömma. Jag hamnar på en virvlande färd genom detta samhälle i Vikersund. Det var barn och det var smörgåspacke med, ja, ni vet vad de äter. Kneip, sånt där torrt norskt bröd. Och på det är det brunost och syltetöj. Fortfarande, alltså 2012. Och jag glömmer aldrig. Per-Arne var hela tiden entusiastisk. En otrolig dag. Minns du?
Ja, jag minns som och jag minns att är det något, Thomas, och jag skönte det väldigt fort, att är det, alltså jag är van till att Pilspastorer har en evne til begeistring, men når det gjaldt skisport hadde han null interesse. Og dette ble for meg bekreftet I fjor, for da skulle vi ha en stor konferens for pastorer I Norge, og jeg inviterte Thomas til å ha bibeltimer, og samtidig inviterte jeg, dere husker den gamle skilegenden Bjørn Dæhlie, husker dere han? Ja, han skulle komme og fortelle om sitt liv og motivere prestene. Og så sier Bjørn Dæhlie til Thomas, vil du ha ski og kleder av meg så vi kan gå en tur? Og så sier Thomas, nei. Da skjønte jeg hva dette handler om.
Ja, man får vara rädd om sin integritet. Så är det. Vi fick I alla fall ett samtal och vi förde det där samtalet. Det hör lite till den här kvällen också. Vi förde det I deras hus som är väldigt speciellt. Per-Arne och Anne bor I en rad hus egentligen som är Hebren som är liksom ställda bredvid varann och så ihopbyggda med lite gångar och lite halvtrappor och fascinerande och spännande fantasieggande hus verkligen. Och jag hävdar bestämt att Per-Arne Dahl skriver precis som det där huset. Alltså han stannar på lite oväntade ställen. Och när jag läste följande mening I en av Per-Arnes tidiga böcker så var jag direkt tillbaka I det här huset. Så här skriver han. Sanningen I livet är att finna I brytningen mellan flera sanningar. Jag ska läsa en gång till. Sanningen I livet är att finna I brytningen mellan flera sanningar. Per-Arnes böcker för oss rakt in I stora ord I våra liv. Kärlek, omvändelse, försoning, nåd med mera. Men det som är spännande det är att man väldigt ofta finner att man hamnar liksom I ett rum mellan de där stora rummen som man inte trodde att man skulle vara I.
En av de som har hjulpet mig till att stanse någon uväntade städer är han som var illustratör som tegnet I Aftenposten I 25 år. Och vi snackat med varandra var onsdag morgon I 25 år. Han dog 92 år gammal I december. Och jag hade begravning för han lille julafton. Han bekände sig inte som en kristen, men han var en usedvanlig klok man. Och som en illustration I tacknämlighet till akkurat det Thomas säger här. Så ska jag väldigt kort fortelle dere vad som skedde då Ulf Ås fyllde 90 år. Han bor på ett sted I Oslo som heter Makrellbäcken. Och som 90 års gave till barna på Makrellbäcken gav han dem en gratis dag, en tegneskole, hvor de kunde få komme och rita med farger och pensel. Det kom 10 barn under 10 år. Og den mest ivrige av alle var vesle Marius på 5 år. Og han tegnet med heftighet og begeistring store streker. Og så går Ulf bort til ham og sier, «Hva tegner du?» Så svarer Marius, «Jeg tegner Gud.» Og så sier Ulf, for han har jo samarbetet med en prest I 25 år, «Det vel ingen som har sett Gud. Nå skal de I alle fall få se ham. Og det som om evangelisten Johannes I det nye testamentet sier det samme. Nå skal de I alle fall få se ham. Det store ordet blir menneske og tar bolig iblant oss. Og da vet vi utifra Guds ord, akkurat det som Thomas leste, at sanningen ofte å finne I brytningen mellom to sanninger, og det tydeligste eksempel på det nettopp Johannes I kapittel 1, som sier om Jesus, han full av nåde og sanning. Og det forsamling, vet vi inte at nåde uten sanning sentimentalitet, mens sanning uten nåd brutalitet. Mens nåd og sanning, det nyskapelse. Født på nytt til et levende håp.
Det ser inte ni, det står der på sargen. Vi ska börja egentligen rakt I händelserna kring den här boken. Något att hoppas på när det värsta har hänt. Man kan säga att den här boken har två huvuddelar. Vi ska röra mest den första. Den första delen av boken handlar om att ge sorgen tid. Där du skriver att det inte är bråttom med sorgen. Den tar den tid den behöver. Den andra delen handlar om hoppet. Och där säger du det motsatta. Det är bråttom med hoppet. Hoppet brådskar. Kan inte du ta oss med lite grann till uppkomsten av den här boken? Varför skrev du den?
Det är flott att se en så stor församling. Människor I olika ålder. Och hvis jag spurte dig, hvor var du den dagen Olof Palme dog? Kanske du husker det. Jeg husker den dagen Dag Hammarskjöld dog. Jeg husker hvilket stol jeg satt I da vi hørte det på nyhetene. Hvis jeg sier andre juledag 2004, tsunamien, så kanskje du husker hvor du var. Og hvis jeg sier 22. juli 2011, så husker du den dagen eller de dagene. For det gjorde et stort inntrykk på oss. Andre juledag 2004. Da var jeg hos min svermor. Vi gikk rundt juletreet og sang «Deilig jorden». Og så ringer de denne telefonen. Og det pleier aldri å ringe den første eller andre juledag. Og så var det fra direktøren I fotballklubben Lyn, hvor vår sønn spilte da. Vi så redde for at vår trener Espen, hans fru og deres to barn omkommet I Kaulak I tsunami. Kan du komme med en gang? Og for å gjøre en lang historie kort, På utrolig vis overlevde Espen og gutten hans Balder på 6 år. I det samme tre som 6 andre svenske overlevde blant annet Pigge fra Gotland. Pigge Wehrmacht, tror jeg.
Verkelin eller
så. Verkelin. Tusen takk.
Ja, det finns värre ord. Nej, jag begriper det språket, men det går bra.
Espens hustru, Elfrid och deras dotter Freja på 4 år dog. I löpet av minuter var en familjes liv, slik det var med många familjer här I landet. Det var ändret från paradis till den totala uvirklighet. Vi följde varandra I denna tid. Det tog nästan ett halvt år för Elfrid och Freja blev identifierat och vi hade begravning I juli månad. 2 år senare ringer Espen til meg en lørdag morgen og sier I natt drømte jeg att vi två skrev en bok. Blir du med? Så tänkte jag, Espen, en väldigt klok och bra man, men han är inte en bekännande kristen. Han är från Nord-Norge, Narvik, och det är nästan ingen som går i kyrkan där. Och så ska jag vara med och skriva en bok, och han önskade att det skulle vara en hoppsbok. Det är det mest lärorike jag har gjort i mitt liv. Alla präster borde minst en gång i livet försöka och leta efter det gode och leta efter hoppskällor i människors liv som inte bekänner kristen tro. Fordi det utfordrer oss i dype i forhold til det som Thomas har vært så mye opptatt av i sine bøker. Respekt. Og se den andre med Guds øyne. Det ble en viktig bok. Hva skal vi med stjerner nå? Som solgte i 40 000 eksemplarer i Norge. Og ble til stor glede for meg. Men det jeg kjente en sorg over, det var at jeg ikke kunne skrive om mine håpskjellor.
Håpskjellor, du med på hva? Kjellor til hopp, ja. Det tar for sikkert skjøn.
Etter hvert begynte jeg å skrive noen hoppstekster. Og 1. mai 2011, da var jeg ferdig med hoppstekster. Da ringte forlagssjefen og sa vi må bestemme en titel. Og vi lagde titlen «Å reise seg etter en rystelse». Og så bestemte vi at nå tar du sommerferie, og så bearbeider du tekstene i augusti og september. Og så skjedde det som skjedde. Og etter 22. juli, da jeg begynte å lese teksten igjen 15. augusti, da forstod jeg at de må skrives helt på nytt. Pennen må dyppes i sommerens tårer. Og jeg må skrive brev med kjærlig trøst til sårede mennesker.
Det er en rysligt stark bok, og den börjar så här. Också domkyrkouret märkte av sprängkraften i den våldsamma bomb som utlöstes i Oslo fredagen den 22 juli 2011, 15:25. Klockan stannade, liksom det mesta stannade i Norge. Vad händer där du finns runt där? Du finns i domkyrkoförsamlingen i Trefaldighetskyrkan.
Jag var på ferie. Och samman med familjen. Och jag reste tidig lördag morgon till Oslo. Genom otaliga polisspärringar så kom jag till domkyrkan lördag morgon klockan 9. Och där är en kö på många hundra meter av människor. Som är kun upptatt av en ting och komma in i katedralen, in i det heliga rummet. Det är barn, det är ungdom, det är vuxna och gamla, människor som gråt, någon som var när psykotiske och ropte. Jag gick in i kyrkan, mötte vår diakon svenske Maria. Och hon säger, omtrent som de sa i bröllop i Kana, alla dessa människorna och vi har för lite vin. Vi har bara 300 lys. Så ser Maria på mig med ett så myndig blick som bara en svensk diakon kan ha. Och säger, du reser til Nille og kjøper 10.000 lys. Og jeg dro til Nille, og damen holdt på å falle I sjokk, da jeg over bordet ba om 10.000 T-lys, slike som dette. Vet dere hvor lang tid det tok før alle lysene var tent på? 4,5 timer. Jeg har aldri sett så mange tenne lys I en kirke. Jeg har aldri sett så mange gråte. Jeg har aldri sett så mange holde rundt hverandre. Jeg gikk med presteskjorte og en student som jeg dro kjensel på. Han kom bort til meg og sa, jeg har ikke vært I kirken på 10 år. Men nå måtte jeg bare gå hit. Og så ser han på meg med en litt sånn munter mine I øyet, og så sier han, men bare så du ikke skal bli innbilsk, det handler ikke om Gud. Og så sier jeg, hva handler det om da? Det handler om angst. Og jeg må gå et sted hvor jeg trygg. Det handler om ensamhet, og jeg må gå et sted hvor det gemenskap. Og så begynte han å gråte.
Under de nærmeste veckorna så var det på 5 veckor. Så det kom 450 000 människor in I domkyrkan.
Ja. Jag kan kanske ge ett lite glimt av 2 kvinnor. For det var underlig å gå der. Så kommer plutselig en kvinne bort til meg, og så gikk hun sånn med hånden sin. Så kommer hun bort til meg, og så åpner hun hånden. Og så sier hun, her ser du mitt Teresa-ikon. Et Maria-ikon. Et vakkert bilde av Maria. Og under stod det med gyllen tekst, gi ikke opp. Og så sier hun, kan du være snell og gi dette ikonet til en kvinne du møter I dag, som trenger det enda mer enn meg? Så begynte hun å gråte. Så fikk jeg det I min hånd, og så gikk jeg rundt. Så tenkte jeg, hvem skal jeg gi dette til I dag? Jeg tror det var I 5 minutter, så ser jeg inn I øynene på det reddeste menneske jeg noen gang har sett. Det lyste angst ut av hennes øyne, og hun så på meg og sa, jeg så redd for min datter. For dagen etter 22. Visste jo ikke noen av oss hvem som levde og hvem som var døde. Og så kunne jeg åpne min hånd og gi henne, dette en hilsen fra deg, til deg fra en syster. Da var det hun som begynte å gråte, og hun tok det inntil seg, og jeg har aldri sett henne mer. Det utallige sånne historier, som handler om mennesker, som I de mørkeste dagene gir hverandre lys.
Några dagar senare på dagen så får du ett telefonsamtal där du blir kallad till Ung Vänstre, Vänsterpartiets ungdom som har ett läger, ett sommarläger där de har dividerat om de ska genomföra det eller ställa in det. Det ska också vara på en ö, precis som Utöja. De bestämmer sig för att de ska genomföra det här lägret och så ringer de till dig och ber dig komma och tala till dem om sorg och om hopp. Och I bilen ringer du ett telefonsamtal. Du ringer till Espen, din vän. Citat. Den som lärt mig mest om sorg och förtvivlan och om att resa sig när det värsta har hänt. Och så undrar jag, vad sa du och Espen till varandra I bilen?
Visst är det, förstår mig, partiet vänster I Norge är inte det partiet som har plejt att ringa till präster. Visst är det, skönner mig? Så når Venstres leder ringer og spør om jeg kan komme, da må jeg i motsetning til Thomas si ja. Og så tenkte jeg, hvem kan hjelpe meg å si det rette? Så kom jeg på at Espen, han stemmer på Venstre.
Røstar, ja.
Han røstar på Venstre. Og så han den klokeste mannen som jeg har møtt når det gjelder dette. Hva skal jeg si, Espen? Jeg ringte til han. Og Espen fra Nord-Norge, og de pleier å være ganske langsomme og trege. Men denne gangen var han uvanlig rask og sa, Per Arne, du skal si to ting. En, det haster ikke med sorgen. Den må få sin tid. Men det haster med hoppet, for uten hopp vi intet. Kan du love meg å si dette? Og jeg sa det, og de tok imot det.
Sen, i boken så berättar du att Esper och du jobbade lite tillsammans fram fem infallsvinklar egentligen på sorgarbete som jag tycker för den här händelsen in i alla våra liv som kanske inte har varit med om just det här eller något så stort. Men det finns fem infallsvinklar. Jag tänkte vi tar det väldigt pedagogiskt. Vi tar dem en efter en. Jag läser och du kommenterar. Är det okej?
Okay? Det är okej.
Okay. Förstår ni vad han säger? Ja, bra.
Jag snackar lite som Skavlansvorsk.
Den första har vi på ett sätt redan kommenterat. Du kanske har något att säga. Ge sorgen tid. Och jag upprepar, det är inte bråttom med sorgen. Den tar den tid den behöver.
Vem har Espen lärt det? Jo, sin svärmor. För hon hade 4 år för tsunamin förlorat sin son av cancer. Och nu förlorade hon sin dotter och sitt barnbarn i tsunamin. Och hon sa till Espen, då Espen hade det allra tyngst, nu må du bara la sorgen få tid. Jag trengte 4 år för jag vågat att gå ut bland människor och känna att jag hade ett liv. Så la sorgen få den tid den trengte. 2 år efter tsunamin så drog Espen och Balder och jag tillbaka till Kavlak. Det var väldigt starkt. Vi gick för att finna stedet där detta fruktliga skedde. När vi kom ner på stranden var ingenting som förr. I det huset där Espen och familjen hade bott var det kun betonggolvet igen. Kaféen till Mr. Deng var slettet. Men den vi mötte var Mr. Deng. 2 meter hög, buddhist, en flott man, som blev så glad när han såg Espen att han löp han i möte som Lukas 5. Och så visste han kaféen som han hade byggt upp 100 meter längre bort. Och så inviterade Mr. Deng oss på middag. Och så spurte jag Mr. Deng, hur lång tid trenger vi for å reise oss etter en tsunami? Og så ser Mr. Deng på oss og sier, after a tsunami, everyone need 3 years. The nature need 3 years, so God need 3 years to repair the nature. The engineers need 3 years to rebuild the buildings. Ingeniørene trenger 3 år, for å få opp igjen bygningen. And human being, you and me, we need 3 years. So next Saturday, I'm going to marry again. Mennesket trenger 3 år. Neste lørdag skal jeg gifte meg på nytt. Og så begynte han å gråte. Det som vi ønsker å si ved det punktet er, la oss vise respekt overfor hverandre. Om noen mister sin fru, eller mister sin mann, og får en kjæreste etter halvannet år, la oss ikke gå rundt og spre rykter. For noen kan det være riktig, for andre kan det gå 10 år. For andre igjen er det helt uaktuelt å møte noen annen. Vi er like forskjellige som Gud har skapt oss, olika som Gud har skapt oss.
Vi tar den andra punkten. Nu, det här hävdar jag är, du behöver inte hålla med, men jag tycker att det här är den här bokens viktigaste rad. Sorgearbete är en möjlighet att berätta om förlusten många gånger så att den kan lägga sig till ro på ett bättre ställe. Jag ska ta det igen. Sorgearbete är en möjlighet att berätta om förlusten många gånger så att den kan lägga sig till ro på ett bättre ställe.
Kära Thomas, jag har inte förlorat ett barn. Men det har du och Lotta. 2 goda pojkar. Och akkurat detta vill jag gärna att du i denna menigheten kommenterar. Ordet.
Jag vet inte vad jag ska säga om det riktigt. Mer än att jag egentligen inte riktigt vet varför den här raden tog mig så när jag läste boken. Kanske är det för att det första ledet i det här har vi hört förut. Alltså vikten av att berätta någonting många gånger, att det är så förlösande och så. Men det andra ledet, det handlar ju om att förlusten går ju inte bort eller försvinner. Saknaden försvinner inte. Men poängen med det här berättandet, att man får berätta det många gånger, att det finns någon som lyssnar till det. Det är ju att man med det lägger förlusten på det bästa tänkbara stället i sitt eget liv. Och det där, det var som en befrielse tycker jag. Alltså, för det innebär att man, det är okej att bära med sig den här förlusten resten av sitt liv. Man kommer alltid att göra det. Men det finns bättre och sämre ställen att lägga det på. Och här behöver vi varann. Man måste ha någon att få berätta detta för. Nu när du ändå slänger ordet till mig, det är riskabelt, så måste jag få säga att när direkt efter tsunamin så satt jag en morgon och tittade på något soffprogram på tv. Och där intervjuade de en kvinna på länk ifrån Thailand. Hon hade en hjälpstation precis intill ett hus där det tillfälligtvis bodde en thailändsk kvinna som hade mist hela sin familj. Och den här svenska kvinnan lade märke till att till den här kvinnans hus kom det en ständig ström av människor, ofta en och en. De gick till hennes dörr och knackade på. Och så hörde hon att de sa ett och samma ord allihopa. Och sen stod de en god stund och lyssnade på kvinnan och så gick de. Och så ganska snart kom nästa vän, sa samma ord, kvinnan berättade och så skildes de åt. Och så till slut så blev hon så nyfiken, för hon hörde att detta inte är ett hälsningsord. Så hon bad en thailändsk kollega och så sa hon så här, kan inte du ställa det här till mig? Och så lyssnar du och säger, och hör, vad är det de säger till den här kvinnan? Vad är det för ord? Mm. Och då log den här thailändska kvinnan och så sa hon, jag behöver inte lyssna, för jag vet det redan. Mm. De säger, berätta. Ett ord. Mm. Och så berättade hon. Och så var de kloka nog att veta att det behovet kvarstår väldigt, väldigt länge. Att det finns någon som tar emot den berättelsen. Och den gåva, enligt din tes, eller Espens, som man ger till varandra, det är att låta sakaren hitta det bästa stället i ens fortsatta liv. Och det är ju väldigt hoppfullt.
Kan det være forskjell på mann og kvinne I forhold til dette?
Det kan det sikkert være.
Hva med deg og Lotta?
Just på det. Jo, men ibland när min Lotta är väldigt ledsen, alltså det är ju så här med sorg, alla ni, jag kan tänka mig att det är jättemånga här som har mist någon väldigt nära. Så vet ju ni att man tänker att de jobbiga dagarna kanske blir julafton och födelsedag och så är det ju väldigt sällan så. Utan de jobbiga dagarna kommer ju som ett hugg någonstans väldigt plötsligt en vanlig vardag. Och ibland när Lotta är så där riktigt, riktigt ledsen så har jag fallit för frestelsen att jag vet inte om det är manligt. Men fallit för frestelsen att gå dit och liksom trösta henne och säga men var inte ledsen. Och du vet, vi har mycket kvar att leva för och allt det där. Och då spände Lotta en gång ögonen med mig. Så sa hon något av det viktigaste jag hört. Hon sa så här: du ska inte vara orolig när jag är ledsen. Jag vill vara ledsen. Jag behöver vara ledsen. Och jag tycker att det är skönt att vara ledsen. Det är bra. Vi tar den tredje, annars springer tiden. Men man ska inte jäkta med sorgen, sa vi. Sorgarbete handlar om att göra världen mer begriplig. Det här är nästan den mest handfasta punkten i ert lilla program.
Mm. Lille julaften I fjor kom Espen og Balder og banket på vår dør med en julegave. Og Balder syns dette var veldig trist, og han ser på meg og sier: Per Arne, det ikke jeg som har kjøpt julegaven. Det pappa, og han forstår ingenting. Så hadde Espen kjøpt en bok som jeg blitt veldig glad I. Av den japanske forfatter som jeg håper for nordisk, unnskyld, for Nobelprisen I litteratur neste år. Haruki Murakami. Som etter det store skalvet I Kobe I 1995 skrev novellesamlingen Etter skalvet. Og der sier han: det noe underlig med oss mennesker. Vi tror vi har kontroll. Ja, vi snakker til og med om å ha fast grunn under føttene. Men slik det jo ikke. Og plutselig kommer det. Slik det kom andre juledag 2004. Slik det kom Estonia. Slik det kom 22. juli. Slik det kom I Japan I februari for akkurat et år siden. Og så bruker Murakami dette som bilde på oss. Og så sier han akkurat det som Espen gjorde og som han sier med punkt 3. Mennesket fortjener at det kan skapes orden I kaos. Og da Espen kom hjem, så var det på ren intuisjon at han var opptatt av regi. Nå må jeg stå opp om morgenen, dusje og kle på meg, gi mat til Balder, kjøre han til skolen. Nå må vi forsøke å opprettholde vår livsrytme. Og hvis vi blir så slitne at vi ikke orker det, da må vi be om hjelp. For den som våger å be om hjelp aldri hjelpeløs.
Det fjärde rådet vi ger är att sorgearbete handlar om att skapa mötesplatser och omge sig med en bärkraftig gemenskap. När jag läste det att det är ju sorg en slags dubbel ensamhet. Dels så så jag var ensam där för att någon som stod en väldigt nära är borta. Jag tycker när jag läser din bok så bekräftar du också att det finns en annan slags ensamhet som alldeles för många upplever. Och det är ju den att människor man trodde skulle finnas där inte riktigt visar att de är där. Mm. Och så blir det på något sätt ensamhet på ensamhet. Vad gör du åt det?
Min farbror är nu 85 år. Han förlorade sin son som var lika gammal som mig för 15 år sedan på en trist måte. Och så förlorade han sin fru. Och så fortalte han mig efterpå. Han är medlem i en frikyrklig församling. Det glädjelige var att det kom någon och banket på dörren som jag inte hade förväntat skulle komma. Men det sorgfulla, det triste var att en del av människorna i menigheten som jag hade förväntat skulle komma inte kom. Och så sa jag till min farbror, kan inte du dela detta med menigheten? Och så fortalte han mig i fjol, han hade tagit mod till sig på menighetsmöte. Och han var inte vred. Men han hade behov för att ställa sina vänner i menighetens spörsmål. Varför kom det riktigt? Da min son hade tagit sitt eget liv. Då blev det tyst. Så kommer en man upp och säger, sorry, beklagar, men jag orkade inte att se dig ha det så ont. Och så gick han bort och tog omkring en ord. Och så kom den kvinna upp. Så sa han, jag visste inte vad jag skulle säga. Si. Och så säger min onkel, kan vi inte då lära varandra? Han är en klok man, min farbror. Kan vi inte då lära varandra att när vi har det så ont, då tränger vi inte ord och förklaringar, men personer och närvaro. Och det blev gott menighetsmöte.
Vi tar det sista också. Sen ska vi ta paus. Innan vi går så ska ni få lyssna på lite mer musik. Och så ska ni få en bokinformation av Mats Johansson som är med från Libris och arrangerar de här kvällarna. Det här hade jag lite svårt först att hålla med om, Per-Arne. Jag tyckte att du var på gränsen till lite ytlig. Sorgearbete handlar om att få hjälp att vistas i två rum samtidigt. Sorgens rum och glädjens rum. Det är liksom en så här trösterisa, tycker jag. Alltså i slutet, långt gången i sorgens process, så har jag lätt att ta till mig detta. Men kan man säga till en människa som ganska nyligen har varit med om en svår förlust att det är viktigt för dig att vi är både i sorgens rum och i glädjens rum? Finns ens glädjens rum då?
Det är första gången pinsepastor har sagt något sånt till mig.
Ja, det är högtid.
Men jag förstår vad du menar, Thomas. Två reflektioner. Psaltere, salmene i det gamla testamentet, hur många är det?
150.
Hur många är klagosalmer? 75. Hvor mange gledes, tillits eller lovsanger? 75. Jeg synes det et vakkert og viktig bilde på hvordan det gammeltestamentlige Guds folk de gikk inn og ut av klagesalmer og lovsanger. Det var refleksjon 1. Refleksjon 2. Det var Espen som kom på dette med de to rommene. For han
hadde... Skyld på hånda.
Han hadde nemlig rest en studie, en nederlandsk studie, som undersøkte, som spurte mennesker som hadde opplevd traumer i sitt liv, og var interessert i hvordan gikk det med disse menneskene som hadde forlorat. Hvem gikk det ganske bra med, og hvem gikk det dårlig med? Og det de fant ut i sin studie, det var at de som fikk hjelp til både å være i sorgens rom, og etter hvert skaffe seg noen gleder, det var de som maktet å reise seg. Så spurte Espen hvorfor. Og han svarer, det ingenting vi blir så sliten av som å sørge. Og etter 3 uker så spurte Balder meg, sier Espen, kan vi ikke gå på bio? Jeg orker ikke å sørge mer. Og så gikk vi på bio. Men da Balder sovnet den kvelden, ringte Espen meg og sier, åh, her sitter jeg og har dårlig samvittighet for at jeg satt på bio og lo sammen med Balder. Skal jeg ha det? Nei, det skal du selvsagt ikke ha, men det så uvant for oss. Men vi nødt om å bevege oss inn i sorgens rom for å ha med oss de som gått bort i vårt videre liv. Og samtidig trenger vi fristeder, sånn at vi får energi og styrke til å være lenge nok i sorgen.
Ja, det her jeg helt med på. Det bra, det bra, det bra. När Per-Arne og jeg var i Linköping her om kvelden, och då efteråt kom det fram en man som hade mist sin fru för några år sedan, ett par år sedan kanske. Och så han var väldigt, väldigt glad för den här sista punkten. Och då så sa han att jag måste berätta, jag vet inte om det funkar riktigt för alla, sa han, men när jag hade mist min fru så har jag en god vän, sa han. Han ringde mig nästan varje dag och frågade hur har du, hur går det och så här. Och så pratade vi länge om det, och jag fick berätta, sa han. Och så slutade han varje gång på samma sätt. Och sa han så här, är det okej att jag berättar en rolig historia? Och så berättade han en rolig historia och så skrattade han gott. Och dagen efter ringde han, men då var inte behovet av att mötas igen i den roliga historien. Utan då var det, hur har du det, hur går det och allt detta. Men de slutade likadant och han sa, det var nog den serien av samtal som faktiskt betydde allra mest för mig. Så något ligger i det.